Välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag sitter vi här med Åsa Liljegren. Välkommen.
Tack så mycket.
Berätta, vem är du?
Ja, jag har varit utvecklare sedan 90-talet, slutet på 90-talet. Jobbat med allt egentligen mellan frontend och arkitektur. Så varit med väldigt, väldigt länge kan man säga. Och jag är ju här för att jag brinner för mobbprogrammering. Och egentligen är det kanske inte så att jag brinner för mobbprogrammering, utan jag brinner för att få team att jobba bättre tillsammans. Och då är ju mobbprogrammering en väldigt bra metod för att få det att hända.
Det är lite roligt, för jag brukar fråga gäster som har varit med vilka de skulle vilja höra. Och du ligger nummer ett som de skulle vilja höra prata om just mobbprogrammering.
Så, ja, vad roligt. Mm. Mm. Ja.
För de som inte vet, vad är mobbprogrammering?
Ja, då har vi den här frågan då. Varför i all världen ska man ta ett gäng dyra utvecklare och sätta dem framför en dator för att mobbprogrammera? För det är precis det handlar om. Det handlar om att hela teamet sitter tillsammans runt en dator och jobbar med en sak åt gången. Det här är utvecklare, men det kan också vara testare, det kan vara UX-are. Jag har jobbat på alla de sätten. Och man har en timer helt enkelt och roterar. Så man sitter kanske 5-6 minuter var framför tangentbordet och jobbar tillsammans.
Och vad är syftet med detta? Det låter ju som parprogrammering on steroids.
Ja, det kan man väl säga att det är precis det är. I parprogrammering har man ju konceptet med en förare och en navigatör. Men här har vi då istället en förare och många navigatörer. Och syftet är ju att man ska vara alla... Ja, hur ska man säga? Hur får man en sak från idé till produktion på snabbast möjliga sätt? Det är att alla som behövs för att utföra en uppgift finns där samtidigt och jobbar med det. Så tanken är ju att man ska jobba tillsammans, man ska koda, man ska designa, man ska granska koden. Man ska testa den tillsammans och samtidigt som man utvecklar den. Man ska få det här, den här tasken som man har på tavlan i mål så fort som möjligt.
Jag tänker mig att det måste vara väldigt väl framkört redan när man går in i ett rum med en sån här uppgift.
Mm. Det där är jätteintressant, för att det där är verkligen det som behövs och som är nyckeln för att det här ska bli bra och effektivt. För lika effektiv och lärande som en mobb är när man har ett tydligt mål, lika ineffektivt och ofokuserat kan det bli när man inte riktigt vet vart man ska. Och det här är också en lärande process även för verksamheten. För i början så kommer det kanske att vara så som vi kanske alla är vana vid. Att man kommer in på någon sprintplanering och det finns saker i backloggen som inte riktigt är klara. De är inte riktigt färdiga, men man kanske kan börja jobba med dem om några dagar. Det som jag har upplevt händer när man mobbprogrammerar, det är att man inte behöver den här typen av planeringar. Det man behöver är 3-4 stycken väldigt väl definierade tasks där alla är på samma sida och vet precis vad som ska göras. Vi vill inte ha de här, ni vet, backloggarna med 300 items där någon sitter och jobbar på alla samtidigt, utan vi vill ha 3-4 tydliga saker som vi ska göra.
Det ställer ju lite krav på nivån på backloggen också, precis som du säger. För om man har 300 tasks som är typ buggy, inloggningen, fixa, och så är det en person som vet vad det innebär, då kanske inte det är en kandidat för mobbprogramming.
Ja, det där är också lite intressant, för när jag började mobbprogrammera för 4 år sedan, så jag har alltså mobbprogrammerat 100% i alla team jag har varit nu i 4 år. I början så tänkte vi att vi gör det här just nu för vi har en ganska knepig uppgift som vi ska försöka lösa. Vi vill sitta allihopa, vi var 6 stycken i det teamet, och bygga den här arkitekturen från början. Men vi tänkte också att det här kommer vi ju aldrig att göra när det handlar om CSS. Vi kommer ju aldrig att sitta och pixelpusha och göra saker tillsammans. Det blir ju mycket mer effektivt när man sitter och gör det själva. Men det som hände där, det var ju att vi insåg att när jag som... inte då var speciellt bra på HTML, inte hade jobbat med det på 10 år och inte tyckte det var kul alls. När jag skulle göra CSS så kunde jag lösa problemet, men det blev ju rätt dåligt. Men när jag kunde sitta tillsammans med andra som verkligen förstod problemet och förstod hur man kunde lösa det på ett bra sätt, då blev det bra. Det blev bra kod. Så för vår del då, i det teamet, så blev det så att vi gjorde allt. Alla tasks, allting från deployscript till CSS, precis allt. Och det innebar ju att vi också lärde oss allting. Så 2 år senare när jag lämnade det uppdraget och fick nästa uppdrag, då gick jag faktiskt in som en frontend-utvecklare för att jag hade lyckats lära mig så mycket på den där tiden. Men det är sant att man behöver ha en backlog, man behöver en produktägare som också är med på det här. Som också förstår tanken att även produktägaren ska ju fokusera på det vi gör just nu. Även produktägaren ska finnas där när vi kommer och frågar, kan vi göra på det här sättet, hur har du tänkt? Då ska produktägaren vara i nuet också och veta precis vad vi pratar om. För det är ju ofta så att produktägare, UX-are, väldigt många är långt framåt. De jobbar med saker som vi utvecklare kommer till om 4 månader. Och de har ingen aning om vad vi jobbar med just nu, för det har de redan lämnat bakom sig.
Det var intressant att du nämnde just produktägaren, för det var bland det första jag tänkte på, att det är en person som man vill ha med sig så att man inte sticker iväg på någon, på något sidospår. Men det kräver även att produktägaren i frågan inte är någon detaljstyrningsmänniska, eller? Eller det kanske precis det man vill ha?
I de team där jag har upplevt att mobbprogrammering har funkat väldigt bra, då är det just de teamen där man bara kan vända sig om och säga till någon att du, kan du komma och titta på det här? Är det så här du har tänkt dig? Så på det sättet är det ju en detaljstyrningsmänniska. Vi vill ju att den här personen ska komma och kunna okeja det här på en gång. Och då har det funkat väldigt, väldigt väl.
Är det meningen att det som man utvecklar under de här sessionerna, ska det liksom in i produktion direkt, eller är det ett embryo man sår?
Det jag skulle säga är att det är de tillfällen man har continuous deployment som det här sättet att jobba verkligen kommer till sin rätt. För man får ett flöde som är helt fantastiskt. Man får en inkorg som man jobbar med. Man kanske gör en task som tar en halv dag, en dag. Och sen kan man testa den och få den deployad på en gång. Då är det otroligt kraftfullt. Det blir ingen dödtid när saker ligger och vilar. Utan det här, man jobbar med en sak åt gången och får ut den. Det är extremt effektivt att få det på det sättet. För då får man även att resten av utvecklingsorganisationen följer med. Det är inte bara vi utvecklare som jobbar tillsammans, utan det är ju även eventuella testare, de som ska acceptanstesta och se att vi har byggt saker. Alla kommer in i samma flöde.
Kan inte du berätta hur du först kom i kontakt med... Jag säger mobbprogramming, men du säger mobbprogrammering.
Ja, mobbprogrammering. Ja, precis. Det är ett lite svårt ord att använda faktiskt. För ibland när man förkortar det och säger att vi mobbar idag, så är det folk som reagerar på det. Men jag kom i kontakt med det för att jag satt på ett uppdrag där vi hade ganska många problem som man ju kan ha, som vi säkert alla känner igen. Vi hade lösningar som var alldeles för komplexa. Vi var väldigt, väldigt personberoende. Så fort det var en task som handlade om CSS, då var det en snubbe som alltid tog den. Jag hamnade på deployscript, för jag var den enda som tyckte det var någorlunda kul. Och så alla jobbade hela tiden med samma saker. Och så har man den här lite missriktade tron att det blir effektivast om du som redan byggde den där fortsätter att bygga den där saken. Det som händer är att man blir personberoende. Man blir väldigt stressad. Så fort någon är borta vet man inte vad som är kvar att göra. Man blir extremt specialiserad, och dessutom i det här läget så hade vi jour. Vilket gjorde att när man satt och var specialiserad på till exempel deployscript, så kändes det inte jättekul att ha jouren på en sån här stor sajt som det var då. Vi hade också ganska taskig kvalitet på det vi byggde. Vi kände att det här är inte bra. Det känns inte bra. Och då hade vi byggt 3 sajter på ett ganska dåligt sätt. Och vi kände att nu när vi ska börja med nästa, då måste vi göra det här. Vi måste tänka om helt och hållet. Och då tänkte vi, okej, okay, då hade vi hört talas om en kollega som vi hade här på Aptitude som hade börjat mobbprogrammera på ett ställe. Och han tyckte det fungerade jättebra. Och han förklarade hur det fungerade. Och vi hade också hört talas om det på grund av att Woody Sewell hade pratat om det på konferenser. Vi hade hört talas om det på Öredev till exempel. Så vi tänkte att vi testar. Nu när vi ska börja med den här nya sajten, då sätter vi oss tillsammans, alla utvecklare, i ett konferensrum. Och inte bara utvecklarna, vi hade också med produktägare, kravare, UX-are, testare. Och så sa vi att vi ger det här 2 veckor. Vi sitter tillsammans i 2 veckor med ett helt blankt papper. Vad är det vi ska bygga och hur ska vi göra det? Så vi satt tillsammans i de här 2 veckorna hela tiden med den här timern som vi hade. Vi försökte ställa in den. Ibland satt vi 20 minuter och testade. Sen gick vi ner till 10 minuter. Och vi hittade ett sätt att jobba som funkade jättebra. Och sen när de här 2 veckorna hade gått, då var det lite kul. För då hade vi en liten demo på vad vi hade byggt. Och vi hade ju kommit så otroligt långt jämfört med de tidigare sajterna vi hade byggt. Så vi kände att dels så kände vi att vi hade byggt rätt saker. Vi hade byggt en väldigt enkel lösning. Vi hade fått en bra arkitektur som alla var med på. Alla förstod precis varför vi hade gjort det vi gjorde. Och så kom den här måndagen efter de här 2 veckorna. Och då sa vi, ska vi gå tillbaks nu då? Ska vi ta våra hörlurar och sätta oss separat? Och då sa faktiskt alla utvecklare i teamet att nej, det vill vi inte göra. Vi vill sitta tillsammans. Så vi fortsatte att göra det. Vi satt tillsammans, vi bokade konferensrum och satt tillsammans i dem. Ända tills vi en dag kände att nej, men nu tar vi helt enkelt konferensbord och så drar vi ihop dem och så ställer vi dem mitt i kontorslandskapet och så sätter vi oss där. Så det var så vi gjorde och vi fortsatte faktiskt jobba på det sättet ända tills de jobbade så när jag lämnade uppdraget också. Så det var en väldigt ett bra sätt att komma in i det just med den här det här blanka pappret. Jag tror att det var det som var räddningen lite för oss. Att vi kunde stanna upp och börja på nytt och jobba på ett nytt sätt.
Vi kanske kan komma tillbaka till det lite längre fram om hur man kan komma igång med det här. Mm. Men jag vill, du nämnde ett namn, Woody.
Ja, just det.
Han är ju mer eller mindre mobbprogrammings ansikte utåt, känns det som.
Ja, det är han ju definitivt. Han började prata om mobbprogramming 2012. Åkte runt på konferenser och pratade om det. Och han är ju rätt ofta här i stan också och kör lite workshops på olika ställen. Han har en konferens. Nu säger jag att han har det. Det är inte han som har den. Men det känns som att han är hjärnan bakom den. Det finns en mob programming konferens i Boston i april varje år. Så han har ju väldigt mycket tankar kring just det här. Som också handlar om hur jobbar man bättre tillsammans. Och just nu så är det här mob programming. Det funkar jättebra. Man sitter tillsammans. Man jobbar bra tillsammans. Men vi vet ju inte vad som är nästa sak. Det här är det som vi jobbar med just nu. Han är också väldigt öppen för att mobbprogramming inte alltid funkar. Man ska inte tvinga folk att köra det förstås. För det här är ju en sak som ofta kommer upp. Om ett team mobbprogrammerar och jag som utvecklare inte vill det, vad händer då? Så det finns ju många sådana frågor kring mobbprogramming. Många saker som man måste lösa.
Men det är ungefär som när man hörde talas om Scrum för första gången. Mm. Och det första folk kommer på är liksom alla edge cases.
Ja, som, precis.
Det här kommer inte funka för att X, Y och Z.
Ja, exakt.
Men när det egentligen handlar om att se det som en verktygslåda, antar jag.
Ja, men precis. Så är det ju definitivt. Och det är, för min del så har jag sett det som en verktygslåda som verkligen har funkat väldigt, väldigt bra. Och det handlar ju just om de här typiska sakerna. Det var ett annat uppdrag jag kom in på där vi hade en väldigt, väldigt tight deadline och bara 2 utvecklare. Den ena utvecklaren hade byggt frontend och den andra hade byggt backend. Och då är det inte så svårt att förstå vad som kommer att hända. Det där funkade ju inte. De 2 var inte synkade med varandra överhuvudtaget. Och där var ju lösningen var ju verkligen, men nu sätter vi oss tillsammans och bygger de här sista delarna för att få ihop frontend och backend, så gör vi det båda. Alltså, det funkar ju ofta väldigt bra, men det finns ju absolut tillfällen där det inte fungerar och där man måste ta hänsyn till att individer är olika. En del behöver sitta själv och fundera över saker och då måste de ju få utrymme att göra det.
Du nämnde ett ord innan vi började spela in som var mobbstation.
Just det.
Vad är en mobbstation?
Ja, en typisk mobbstation kan vara, jag kan ta hur det ser ut där jag sitter nu. Då har vi en 75-tums tv som står på ett stativ och framför den har vi ett skrivbord. Och där har vi just nu tror jag att det är 4 stolar som får plats där. Det finns 1 tangentbord och 1 mus. Där jag sitter nu är vi 8 stycken i teamet och då har vi faktiskt 2 mobbstationer. Och som vi jobbar då är att om vi har någonting där vi känner att det här är väldigt viktigt, det här är hjärtat i systemet, det här ska vi sitta tillsammans och göra, då sätter vi oss tillsammans framför en av de här mobbstationerna. För det mesta så delar vi upp oss och sitter vid de 2 olika, vi delar upp oss i 2 team. Men där är det också väldigt viktigt att man inte blir sittande för länge med samma uppgift. Så här har jag jobbat på andra ställen också. Man har 2 mobbstationer men man är fortfarande 1 team. Och det kan hända att man vid lunch går och sätter sig vid det andra teamet och jobbar med dem istället. Därför att hela tanken med mobbprogrammering är ju att man ska kunna allt. Man ska ha varit med i alla delar av systemet. Man vill inte att det ska finnas en feature som någon har jobbat med en vecka där man inte har varit med alls. Utan vi vill sprida kunskapen. Det som händer är ju också att man plötsligt inser ju fler ögon man är, desto mindre duplicerad kod blir det. För man ser att, vänta nu, var inte det här någonting som vi gjorde för 2 veckor sedan? Kan vi inte titta på den saken och jobba med det? Sen finns det fördelar och nackdelar med att ha 1 och 2 mobbstationer. För att en jättestor fördel med 1 mobbstation är ju att vi får inga mergekonflikter. Det är helt underbart att inte ha några mergekonflikter överhuvudtaget. Man jobbar i 1 bransch. Så fort man delar upp sig så ja, då har vi ju merge. Vi måste merge. Man kommer att göra saker som i det ena teamet som det andra teamet inte riktigt känner till. Det blir inte samma diskussioner. Så en hel del av de fördelarna försvinner. Men samtidigt kan man också känna att sitter man 8 stycken vid en dator så det är svårt att motivera att man ska bli fler i teamet för att bli mer effektiv. För man blir ju inte mer effektiv. Man kommer fortfarande bara göra 1 task åt gången.
Det känns som att det borde vara första saken en ny chef lär sig första dagen på jobbet. Och det är att mjukvaruutveckling är inte parallelliserbar på det sättet som de tror.
Ja, eller hur? Ibland så tänker man att chefer verkar tro att när vi kommer in till jobbet så är det som att vi öppnar Word och sen börjar skriva, så skriver vi kod uppifrån och ner. Så är det ju verkligen inte. Och det är ju fantastiskt mycket tid som man ägnar, sitter man själv så ägnar man ju otroligt mycket tid åt att googla. Man sitter på Stack Overflow, man försöker se vad är den bästa lösningen. Men den enda man har att bolla med är sig själv. Och i ens eget huvud så kan ju den här fantastiskt nya coola lösningen vara helt det perfekta alternativet. Men sitter man tillsammans, och sitter man dessutom tillsammans och har ett sånt klimat. Att när jag lägger fram min idé så måste jag tänka att då blir den bara bättre. Har man det klimatet så får man ju en kod som är genomtänkt. Man får bra kvalitet. Man får allas input. Och det här är också en sak som är ganska intressant. För som seniorutvecklare så är det ju jättelätt att man bara kanske avfärdar en juniorutvecklare väldigt snabbt. Men hela tanken med mobbprogrammering är ju också att man ska erkänna. Man ska förstå att i den här gruppen på kanske 6 personer. Med väldigt varierad kompetens, väldigt varierad kunskap om domänen. Vissa kanske har jobbat länge och inte är så uppdaterade tekniskt. Andra har kommit in, har jobbat på något supercoolt ställe men kan inte domänen. Det hela handlar ju om att skapa ett klimat där alla kan få bidra. Där allas röst kan bli hörda. Och vi tillsammans kan bygga den absolut bästa lösningen. Inte för oss själva utan för kunden. Så det handlar ju verkligen inte om att vara den som lyckas få sin röst hörd. Utan på något sätt så måste man ändra det här mindsetet. Mindsetet är, vad kan vi få ut som fyller de krav som vi ska bygga på ett så enkelt sätt som möjligt. Man måste ju också få ha i tanke, åtanke den här möjligheten att faktiskt förvalta det här under många år. Och det där är någonting som är, det är mycket att hålla reda på för en enskild utvecklare. Sitter man ensam så får man inte med alla de här aspekterna. Men sitter man tillsammans, då har man alltid någon som faktiskt tänker på de sakerna.
När vi sitter här och pratar med er om det här så kommer jag att tänka på att det var precis så här man satt när man pluggade och löste labbar. Mm. Då satt man nästan alltid 3-4 stycken och liksom löste någonting.
Ja.
Och så turades man om.
Ja, eller hur?
Och sen första dagen i arbetslivet så försvinner det på en gång.
Exakt. Då ska man sätta sig ensam vid sin dator och försöka få upp den här miljön. Om man är ny, om man, man sitter och väntar på att man behöver fråga någon. Så går man bort till den personen är upptagen och man känner att man inte riktigt vill störa. Det är så otroligt mycket ledtider när man sitter och utvecklar själv. Så väldigt många som man måste vänta på, någon är borta på semester så jag vet inte hur vi ska lösa det där. Det är rätt lustigt för man är ju i skolan också, man gör massor med grupparbeten, man jobbar tillsammans och sen plötsligt kommer man ut i arbetslivet och ska sitta där helt själv och lösa någonting på det sättet.
För då är man en resurs och resurser ska man utnyttja till max parallellt.
Ja, men precis, så är det ju. Får vi in dubbelt så många utvecklare så går det dubbelt så snabbt. Och där är ju tragiskt att man faktiskt fortfarande hör sånt, att det är den tron som finns. På ett uppdrag som jag var på för inte så länge sedan så fick jag frågan, hur många rader kod har vi? Och med baktanken att vi skulle säga att vi hade jättemånga rader kod så måste man liksom försöka förklara att vi har jättefå rader kod för att vi har suttit och tänkt på det och nu går det här faktiskt att förvalta om 2 år när alla vi som har jobbat med det är borta. Men nej, det är fortfarande många utvecklare, många rader kod. Då har man byggt någonting bra.
En annan sak jag kommer att tänka på är att det finns ett klassiskt experiment att om man visar en bild på en ko och så frågar man människor vad väger den här kon. Kommer man upp, om man frågar, jag kommer inte ihåg vad det var, om det var 200 eller 500 personer, så får man liksom kons vikt rätt ner till typ 2 decimaler. Och det heter någonting wisdom of the crowds.
Ja, just det.
Och det känns som att det är samma mekanism som går igen här.
Ja.
Okej, om en av våra lyssnare tycker att det här låter jättebra och så vill de börja med det här, hur går de tillväga då?
Ja, det där är ju, antingen så kan man ju gå in med den här Big Bang. Jag har hört talas om mobbprogrammering, jag vill testa det. Och det kan ju vara ganska svårt. Jag hade en kollega här på Aptitud som berättade om när han införde det på ett ställe där han var, som jag tyckte lät helt fantastiskt. Så ändå hade han som vanligt, man kommer till ett nytt uppdrag, man får inte sin dator och så sitter man med någon annan. Och då hade han frågat lite, hur man har hört talas om det här med mobbprogrammering. Ja, det har man hört talas om det, de hade testat det på någon hackdag, de gillade inte det. Så satt han ändå med någon annan snubbe då ett tag och sen så ropade han på en som satt bredvid. Du, kan inte du komma och titta på det här? Kan inte du hjälpa till med den här saken? Och så kom han och sen så ropade han på ytterligare en. Och till slut så var de 4 stycken som satt där och löste ett problem. Och så sa han det, vet ni vad vi gör nu? Nu mobbprogrammerar vi. Men jag tror att när en del testar det, då gör de så här. Då tar de en uppgift som de redan jobbar med. Och så går de in och så försöker de mobbprogrammera. Och det kan vara ganska svårt, för det är oftast någon som har en bild av precis vad som ska göras. Och då kan det vara väldigt svårt för 3 andra som kanske inte har haft någonting med det här att göra att faktiskt ha åsikter om det. Så jag tycker att ett bra sätt är att bara ta en ganska enkel kodövning. Säg skriva en fizzbuzz i Python eller vad som helst och bara sätta sig och köra 4 minuter var vid tangentbordet. Och försöka köra det här. Prata, hur gör man? Gärna ta någonting som ta ett språk som ingen kan. Bara försöka få in hur jobbar man med det här. Bara för att testa det. Testa en timme. Men sen tror jag verkligen att man får försöka jobba in det lite successivt. Till slut så kanske man sitter där och har sin stora 75-tumsskärm. Men man får nog försöka få med folk på tåget. Därför att det är nog det mest. När jag är ute och pratar om programmering så är det väldigt ofta någonting som jag blev väldigt förvånad över i början. Det var att chefer tycker att det här låter helt fantastiskt. När man pratar om det, man berättar om de fördelar som vi har sett, så brukar chefer ställa sig upp och säga: jag vill bara att ni alla ska veta att det är helt okej att ni börjar mobbprogrammera. Men utvecklare brukar vara lite svårare att få med på det. Det är många som säger, men hur ska jag kunna vara innovativ när jag sitter tillsammans med andra? Och det där är också väldigt intressant, för det jag har upptäckt är att man kan vara fantastiskt innovativ i en mobb, men kanske inte på de svåra problemen. Oftast blir det så att mobben, när man sitter med ett svårt problem, då är man lösningsinriktad. Hur löser vi det här svåra problemet? Däremot när man sitter med de enkla problemen, det är då man verkligen kan vara innovativ. Det är då man får den här möjligheten att automatisera, att tänka på ett nytt sätt, att få in tankesätt som man inte har haft förut. Så ja, innovationen finns där hela tiden. Men det svåra tror jag, det är just att få med utvecklare på det hela. Och då är det nog att smyga in det som kanske är bäst.
Baby steps.
Ja, precis. Baby steps.
Åsa, tack så jättemycket för att du ville komma och prata mobbprogrammering. Mm-hmm. Det har varit jätteintressant.
Ja.
Ja, tack så mycket.
Tack själv.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.